Vi håller på att utforska vad glädje i Herren vill säga. Vi har hunnit med 2 kvällar och ikväll så tänkte jag få ta upp det som vi verkligen brukar förknippa med glädje i Guds församling, nämligen nådegåvor. Karismatik. För det är ju där man som mest betonar lovsångens betydelse, och det är där man vill verkligen få uttrycka glädje i Herren. Vi ska bläddra till 1 Korinthierbrevet 12. Där ger ju Paulus en kort uppräkning av några typiska nådegåvor. Vi läser från 7-11 verserna. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Ja, här möter vi uttrycket var och en 2 gånger. Hos var och en uppenbarar sig anden, och anden ger åt var och en sina gåvor. Och det är ju så att när tacksamheten flödar över i våra liv så vill vi få uttrycka den på något sätt. Och det som då ligger närmast till hands brukar vara det som vi kallar nådegåvor. Därför att det är när nåden flödar över som vi uttrycker vår glädje som bäst. Först av alla i den här raden så nämns nu visheten. Den ene får av anden ord av vishet. Och det är kanske en slump att visheten står först. Men det är inte säkert. Jag tror att det ligger en tanke bakom. Jag vill i alla fall uttrycka en tanke. Och det är detta att om vi ska samarbeta med Gud så är det inte så dumt om vi tänker på samma sätt som han. Och för att göra det så behöver vi hans vishet. För det är ju så här, det stod i den bok som jag läste för länge sedan innan vi tog körkort. Där stod det att det är först när fordonen kommer i rörelse som risk för trafikolyckor uppstår. Och det är ju alldeles riktigt. Stillastående bilar krockar inte. Men när de börjar röra på sig så är det bra om folk har körkort när de sitter bakom ratten. De har fått lära sig att hantera det som är kraft. Och det som går att styra. Och därför är visheten på något sätt grundläggande för all karismatik. Och då är ju frågan den. Är det en fråga om skillnad i storlek eller i kvalitet? Tänker Gud större än vi eller tänker han annorlunda än vi? Ja, att han tänker större, det är nog så, den saken är nog klar. Men är det bara att lära sig att tänka stort, think big som amerikanerna säger? Eller är det en fråga om att tänka på ett helt annat sätt? Vi tittar i 1 Korinthierbrevet, 1 kapitlet och 18 versen. Kan Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Här uttrycker nu Paulus någonting som är väldigt viktigt. Nämligen att det ligger en oförsonlig fiendskap mellan vår vishet och Guds vishet. Det är alltså två skilda världar. Och då kan det ju tyckas vara en katastrof att så mycket av kristenheten fungerar efter mänsklig vishet och inte efter Guds vishet. Därför att det gör ju att vi kommer på kollisionskurs med Gud. Det som är stort i människors ögon är avskyvärt för Gud, som Jesus säger vid ett tillfälle. Och själv utgör ju han en förträfflig illustration till detta. När han går omkring på landsbygden och predikar för vanligt enkelt folk och inte står i Jerusalems tempel dag ut och dag in, utan han är bara där någon gång vid högtiderna. Vad är det för motsatsförhållande som då föreligger mellan vår vishet och Guds vishet? Vi var inne på det lite grann igår eftermiddag, igår kväll. Och vi ska titta på det igen, och det är berättelsen om syndafallet. Första Mosebok 3. Om jag börjar läsa i fjärde versen. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Här är det frågan om att bli som Gud. Men var inte människan det redan? Hon var ju skapad till Guds avbild. Nej, det är stor skillnad. Därför att här talas det om att människan frestas till att bli Guds jämlike. Vilket är något annat än att vara hans avbild. Var en som lekt med modelljärnvägar vet att de där små tågen som rullar runt där på banan, liknar de riktiga tågen, men det är liksom inte riktigt samma format. De återspeglar en annan verklighet, en större. En lite dålig liknelse, men i alla fall. Människan vill bli Guds jämlike för att kunna avsätta Gud. Och det är liksom detta som är grunden för hela den bibliska historien. Vi ska återkomma till detta under kommande kvällar. Titta på vad det betyder för hela frälsningshistorien och världshistorien. Och när människan då gör uppror emot Gud, när människan alltså i någon mening blir upprorisk emot Gud, så börjar hon tänka på ett annat sätt. Och vi ser här att det händer något med ögonen. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. De ser verkligheten på ett annat sätt. Och det är den skillnaden som utgör grunden för de olika slagen av vishet. När vi med mänsklig vishet börjar hantera Guds nådegåvor, så blir det alltså i form av ett uppror. Och det betyder att det vi kallar väckelse, det kallar ibland Gud för uppror. Därför att människor blir stora. Människor blir ibland så stora att man nästan glömmer Gud. Till exempel kan det ju bli så att det kommer en speciell predikant och man lovar starka möten och Guds kraft i rörelse och annat sånt här. Det kan man ju inte veta i förväg. Det avgör ju Gud. Men personen i fråga har blivit nästan i jämnhöjd med Gud. Och då är det ju frågan om Gud längre kallar det för väckelse. Därför behöver vi omskolas. Och den omskolningen är ju alltså det grundläggande. När man väl har kommit till tro så skulle liksom allt börja med att man sattes på skolbänken för att nu lära sig att tänka på Guds sätt. Och det är ju beklagligt att vi ofta försummar det här. Låt oss läsa i Romarbrevet 12, 1 och 2. Verser som vi, de flesta av oss, kan utantill, kanske allihopa. Romarbrevet 12 och 1. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Sinnets förnyelse. Att frambära sig själv, sin kropp, som ett levande offer åt Gud. För bläddrar vi bara några sidor bakåt i Romarbrevet 8 kapitlet, sjätte versen. Så talar Paulus där också om vårt sinne, vårt sinnelag. Med sinne menas ju i största allmänhet våra själsförmögenheter, tanke, vilja och känsla. Vi kan jämföra med ordet vansinne. Det är ju en gammal beteckning på sinnet, alltså som själen. Nåväl, Romarbrevet 8:6. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Här talar Paulus om kött och ande. Och det är ju ganska vanligt att man anklagar Paulus för att vara väldigt svartvit. För när man läser hans brev så finns det ju fullt med begreppspar. Tro och laggärningar, kött och ande, rättfärdighet och orättfärdighet och så vidare. Han skiljer på svart och vitt i en mängd olika fasoner och uttryck. Och många har klagat över att de saknar grå nyanser däremellan. Och så har man beskyllt Paulus för att vara en svartvit fanatiker. Men det är han inte, utan det som föresvävar honom här, det är de två träden i lustgården. Därför de representerar liv och död. Och det är visserligen sant att man kan vara halvdöd. Man får inte ut halva livförsäkringen för det. Utan den får man först när man är ordentligt död. Så att det handlar ju om två riken egentligen. Guds rike och världen. Lydnad eller uppror. Frälst eller syndar. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och det kan ju tyckas märkligt. Vi går ju inte omkring och är kokar av fiendskap. Det finns ju en och annan ateist och humanist som gör det, men de flesta av oss är ju bara likgiltiga. Ja, det är också en fiendskap. Det är ju förvånansvärt hur pass många människor det är som säger att ja, det finns nog något bortom blommorna och bergen och så här. Det gör det nog. Men jag tänker inte försöka ta reda på det. Om Gud finns så finns det ju inget viktigare i livet än att ta reda på vem man är. Allt annat måste ju vara underordnat. Andra hans frågor. Men man kan alltså mycket väl tänka sig att han finns och ändå lägga hela frågan på hyllan. Vi går bakåt lite till i Romarbrevet till 5:e kapitlet. Och så ska vi läsa 8:e-11:e verserna. Där möter vi återigen påståendet att människan i sig själv är fientligt inställd mot Gud. Hon vill vara sin egen Gud Hon vill äga skapelsen och inte förvalta den. Hon vill ha kontroll över sitt eget liv. Hon vill inte vara beroende, vare sig av medmänniskor eller av Gud. Klara mig själv. Femte kapitlet, 8:e versen. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Gud älskade människan också när alla människor var hans fiender. Och innan någon önskat sig någon frälsning, så har han redan ordnat saken. Han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi var syndare. Nu är det så här med försoningen, att vi har ofta som kristna ganska dimmiga begrepp om vad ordet står för. För ofta tänker vi så här, att i himlen så sitter det en ursinnig Gud, och han är arg så han kokar. Och Jesus måste dö för att lugna ner fadern så att han kan förlåta oss. Han blir försonad med oss. Men jag tror det är precis tvärtom. Han älskar oss. Han ombesörjer frälsningen medan vi är syndare. Men vi är ju i oss själva hans fiender. Han har 100% rätt och vi har 100% fel. Han är god och vi är syndare. Vem är det som är fiende till vem? Och vem är det som behöver ändras på? Ja, det är ju inte Gud som behöver förändras. Utan hela problemet löses ju enklast och riktigast genom att vi förändras. Och försoningen är ju alltså någonting som får ta gestalt i oss. När den väl har gjort det, så kan ju Gud lägga sin vrede åt sidan. För nu är vi ju vänner. Och nu får han det tillträde till våra liv som han rätteligen bör få lov att ha när han nu är Gud. Försoningen gäller oss och inte Gud. Det är vi som ska förändras. Det är vi som ska påverkas. Och det är ju viktigt att notera att det var ju människor som dödade Jesus, inte fadern. Utan när människorna ropar korsfäst, korsfäst, så ser man ju människans fiendskap mot Gud. När prästerna samlar stora rådet och säger, vad ska vi ta oss till? Den här mannen gör många tecken. Ja visst, de tror gärna att Lazarus hade uppstått från de döda. Men frågan är, vad ska vi ta oss till? Vi ser det här som tydligast om vi går till andra Korinthierbrevet 5. Där ska jag läsa verserna 14 till och med 21. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus, det Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Vem är det som blir försonad? Jo, det är världen som får del av förändringen. Det för ju i sin tur med sig att vi inte längre behöver leva för vår egen skull, utan för honom som dog och uppstod för oss. Alltså ett smyghål ut ur egoismens fängelse. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt, står det i folkbibeln. Vi känner ingen efter köttet, står det egentligen i grundtexten. Och så stod det i 1917 också. Vad vill det säga att känna någon efter köttet? Går du omkring och gör det med dina medmänniskor? Eller gör du det inte? Ja, det är inte så lätt att svara på den saken. Många översättare skriver ju ungefär som här, att någonting som man undrar vad menas egentligen. Även om vi har lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Känner vi honom bara på djupet? Eller vad menas? Nej, efterköttet handlar om att man ser på omvärlden så som den oförsonade människan ser, den syndiga människan. Vad kan jag få ut av dig? Det är ju det köttsliga sättet att se på omgivningen. Det syndiga sättet, om du så vill. Och det fanns ju många människor när Jesus gick omkring som såg på honom på det sättet. Vad kan vi få ut av honom? Det bästa att hålla sig framme här. Och då, så som vi såg igår, så predikade Jesus dit de gick. För han ville bli av med dem. De kände honom efter köttet. Men när vi nu inte längre lever i en fiendskap mot Gud, så känner vi honom på ett annat sätt. Frågan blir istället, hur vill du att jag ska tjäna dig? Vad har du för tankar om mitt liv? Herre, led mig. Jag tillber dig. Det är så vi känner honom nu. Och det är ju alltså den nya visheten som har dragit in och fiendskapen som har försonats bort. För vår fiendskap, den korsfästs med Kristus. Det är Paulus tankegång att när Kristi kropp spikas på korset så spikas också vår fiendskap fast. Mer om det senare. Låt försona er med Gud är ju alltså den slutliga uppmaningen. Låt försona er med Gud. Tillåt att det sker. Och det intressanta är ju att det här är skrivet till en kristen församling. De var redan kristna. Och Paulus skriver, låt försona er med Gud. Hur tänkte han då? Jo, den här församlingen var på väg att flippa ut. Och församlingen i Korint är ju den överlägset mest karismatiska av samtliga församlingar som någon av apostlarna skrev till. Korintibreven är ju verkligen skrivna till en högst karismatisk församling. Där gudstjänsterna nästan kunde bli kaotiska därför att alla talade i tungor och det var tjob och kim. Och i och med att den här församlingen är i riskzonen för att gå vilse så sänder Paulus den här uppmaningen. Låt försona er med Gud. Tillåt på nytt att han får göra er till sina vänner. För som jag sa förut, det är inte allt vi kallar väckelse som Gud kallar väckelse. Utan risken finns också att ett och annat kallar Gud för uppror. Så vi bläddrar till 11:e kapitlet i andra Korinthierbrevet. 2 Kor 11:1. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni inte tidigare tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Ja, här finns nu farhågorna om att församlingen är på väg att låta lura sig på samma sätt som ormen lurade Eva. Ni kan bli som Gud. Ta för er av nådegåvorna. Ta ut era rättigheter i Kristus. Förse er. Så kommer allt att bli så bra. Och det finns ju någonting hos var och en av oss som kittlas av den frestelsen. Och som gärna vill få bli just Guds jämlik. Paulus hade tidigt förstått vart församlingen var på väg. Så vi bläddrar till första Korinthierbrevet, 4:e kapitlet. 1 Kor 4. Jag börjar läsa i den 6:e versen. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Vad skiljer dig från andra? Vad äger du som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då som om du inte hade fått det? Ni är redan mätta, ni har redan blivit rika, ni har blivit kungar, och det är utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är aktade. Vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Ja, här var man redan på väg. Ni har blivit kungar. Ni har blivit så stora och så mäktiga, och jag önskar att ni vore lite kungar så vi kunde få regera tillsammans med er, säger Paulus lite ironiskt. Och det där känner vi ju igen. Det är ju en uppfattning som har en märklig förmåga att dyka upp på nytt och på nytt. Att vi befinner oss i en styrkeposition. När Paulus talar om att han som apostel befinner sig i en position av svaghet. Ni är så starka och ni är så mäktiga och ni är så hedrade av människor. Men vi är människors slödder och avskum. Folk talar illa om oss och förföljer oss och vi står med allehanda svårigheter. Men ni är så mäktiga och stora och fantastiska att ni till och med har råd att skryta med det som Gud har gett er. Och då har man alltså glidit eller börjat glida från Guds rike, som regeras med nåd, över till världens rike som regeras med makt. Och då börjar man laborera med tanken att problem, motstånd ska lösas med andlig makt och inte med Guds nåd. Och då har man i praktiken börjat stiga upp till att bli Guds jämlike, allmaktens Gud. Vi återvänder till andra Korinthierbrevet 11. Och så fortsätter vi att läsa där vi slutade förut, alltså med början i femte versen. Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. Eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. Dessa väldiga apostlar. Nu har det kommit höga män och tagit över. Dessa övermåttan väldiga, övermåttan höga apostlar stod det väl i gamla översättningen, tror jag. Ja. Och de betonade ju sin förträfflighet genom att gyckla med Paulus i hans frånvaro. Jag är ingen vältalare, det vet jag, skriver han. Och ibland när man har brottats med hans texter så kan man hålla med. Man skulle önska att han hade uttryckt sig lite klarare och lite tydligare ibland. Men nu är det som det är. Det var Gud som utsåg honom, så att det får väl vara som det är. Men de här som nu har tagit över i Korint, de kanske var mera strömlinjeformade i sitt tal. Och sen har man tydligen också skojat om att han inte tog betalt. Och det kan man ju tycka, det var ett konstigt skojeri. Nej, det är inte så konstigt, därför att han var tydligen så medveten om att han egentligen inte betydde någonting, så han kunde inte med att ta betalt. Han var så medveten om att sin värdelöshet i stort sett. För att när vi läser sedan lite längre ner, 13 versen, så upptäcker vi att de här nya apostlarna, de tog betalt minsann. 13. Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte så underligt att också hans tjänare uppträder som tjänar åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som de förtjänar. Jag upprepar. Ingen får ta mig för en dåre. Men när ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre så att också jag kan berömma mig lite. Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga, utan som i dårskap, i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. Eftersom många berömmer sig själva vill också jag göra det. Ni står ju gärna ut med dårar. Ni som är så kloka, ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga för det. Nu är han lite spydig. Det kanske han kände att han hade rätt till. Men det blir ju så när andliga ledare blir upphöjda. Då blir det mycket pengar i omlopp. Och det blir dyrt. Människor blir förslavade. Nu har vi tittat lite grann på den urspårade karismatiken. Låt oss titta på det normala. Första kapitlet i andra Korinthierbrevet. Hur ser normal karismatik ut? Jag börjar läsa i tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty liksom Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att ni, att liksom ni delar våra lidanden så delar ni också den tröst vi får. Bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen ska rädda oss, när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått. Det här är ju en lite komplicerad text. Och man får nästan ta ut satsdelar för att riktigt förstå vad han menar här, vännen Paulus. Han talar om all trösts Gud. Och han menar att hans tjänst utgör en delaktighet i Kristi lidanden. Kristus lidanden flödar över oss. Men Gud tröstar. Och i samma mån som Paulus säger att han blir tröstad genom Kristus, så kan andra få både tröst och frälsning. Tanken är alltså den att Guds tröst flödar över. Gud fyller hans behov så att det också rinner över till andra. Och det betyder alltså att den kraft, den välsignelse som man som kristen har att ge till andra, den förutsätter att man delar Kristi lidanden och är beroende av tröst genom Kristus. Därför det är den trösten som rinner över till andra. Värjer jag mig för det här perspektivet? så kommer mitt utövande av andliga gåvor att förr eller senare leda till katastrof. Därför det är det här som gör att det blir sunt. Det är detta som gör att det är Gud som verkar och inte vi. Mm? Ja, Jesus var ju tvungen att gå hela vägen som du säger. Och detta därför att när han lider till sin kropp så korsfästs också det som hör ihop med kroppens, köttets vilja till egen överlevnad också på andras bekostnad. Och det är svårt att tänka sig någon lösning på problemet utan den radikaliteten, åtminstone inte någon lösning som ligger på den här vågen. Vi kanske ska tänka oss att ha vår lilla kaffepaus.